Podplay.
Tjo vad det var livat i holken i lördags. Ja, det där är inte bara en gammal damm i Povel Ramel-text. Det är också inledningen till Off Limits, succépodden som du nu valt att lyssna på. Stort tack för det.
Vad du låter officiös, Jonas. Jag tror folk kommer stänga av om det låter sådär.
Är det sant?
Ja. Jag tror det låter lite mer som en knegare.
Ah, tjena, vad skådar mitt norra. Fan, bolag är stängt på söndag. Vad är det här, va? Kom hit, va? Ta våra tjejer, men skaffar man sitt jobb på bygget. De kan ge fan på att det är bara polacker som sitter ner.
Kan du kränga av det där singalinnet som du har?
Jag kan vara vem du vill i en halvtimme. You can call me your wife's name, mister. You can call me your wife's name.
Ja.
Välkommen till podden Off Limits. I studion har vi Hans Wiklund i ett par hopplösa tofflor också. Dessutom har det plåster på tårna. Det ser ut som en stillbild från ett äldreboende alltså.
Jag vet, jag brände mig. Jag tappade kokat vatten på tån så att den brann nästan upp. Men nu har jag bandagerat mig. Och de här tofflorna har jag fått mycket beröm för. Det är ett ormskinstofflor. Ja, det är inte riktiga ormar. Det är ju ormar som jag har trampat på som småningom har bildats till tofflor.
Det ser ut som Joe Biden barfota. Man tror att det är krokodilskimmer. Det är hans riktiga fötter. Ja, faktiskt. Hörru du ska inte hålla på och koka vatten. När du gör fulkök i garaget på Ingarö, kokar du vattnet då? Ska kallvatten?
Det är en väldigt besvärlig kemisk process som man måste gå igenom för att få det här metamfetaminet. För att få den här kristallklara skarpheten som gör att du tappar tänderna dag 3 efter missbruk.
Underbart. Mm. På tal om provrör och laboratorier. Vi har provrörsbarnet Oliver Bergman i studion, demonproducent. Han sköter knapparna och räknar pengarna åt det kommersiella träsktrollet och Gyllenhammars gyllene dräng på en vit springare med en mantel full med dollartecken. Vad fan är Lindskov?
Ja. Nej, räkna pengar.
Nej, men numba.
Vi ska också träffa Kapten Klänning som numera lever som hästgårdspensionär och hans förhavanden med Grodmans Kjell. Det kan bli intressant faktiskt. Och dessutom, det är ju kriminaldelen av den här podden som blir allt mer omfångsrik. Och så har vi ju...
Men vet du varför? Därför att kriminaliteten i Sverige blir också allt mer omfångsrik. Så att vi är bara, det här är ju salong samtiden, va? Vi är bara ett lackmuspapper.
En reflektor.
Vi är ett rektum av samhällsbygget Sverige. Vi ska också faktiskt försöka beskriva svensk kriminalvård från 1965 fram till 1984. Mm. Det här låter förbannat trist, men lugn. Det är ännu tråkigare än vad det låter nu.
Och så blir det lite naket.
Ja, absolut.
Så att ingen brist på sånt. Och sen så ska vi på pressträff på Pubic Listklubben också med Aschberg. Det blir kul.
Just det, Aschberg som läser lusen av Daniel Nylén, den gamla kvällstidningsdrängen som numera från Malaga driver en av Sveriges största skvallersajter som heter Stoppa pressarna.
Enorm publicitet har de fått här under ett par veckors tid.
Han har ökat antal unika besök till sin sajt med det dubbla sen han blev då, inom citationstecken, skandaliserad i kvällspressen av salig Patrik Ekwall.
Ja, inget går upp mot en skandalisering när det gäller att få klick och följare.
Ja, och sen ska vi också granska SVTs EM-studio där det är fler experter som sitter och tycker till om tråkiga 0-0-matcher mot Spanien än vad det är faktiskt spelare på plan. Mm. Det här är Off Limits. Ja.
Spela upp något?
På med skinnmössa, nu bränner vi på här. Live från Danmark och på Vesterbogade. Det här är svensk outlaw country. Frihet.
Jag sitter på ett tåg på väg någonstans mot norr och lämnar allt det gamla i mitt liv.
Var är han på väg någonstans?
Norrut, Hans. Vi ska också hinna med att besöka en romsk så kallad krischi, en romsk domstol på en parkeringsplats utanför Möllevången i Malmö.
Ja, det kan sluta illa för oss faktiskt. man ska inte prata om romernas förhavande, det kan straffa sig. Nu är jag inte fördomsfull utan jag råkar veta det.
Det kan sluta illa om vi inte ens har börjat. Välkommen till podden Off Limits. Alla är skyldiga tills bevisade oskyldiga i en svensk rättegång, såklart. Det mesta är på skoj. På med pajasattarna. Och nu, Preben, nu kör vi för helvete. Har vi testat ljud och allting? Jag har lite dålig medhörning, Oliver.
Ja.
Jag med, jag har ingen
alls.
Jag har ingen nos.
Här låter jag lika bra som jag gör.
Ja, framförallt.
Jag har ju min mic på överhuvudet.
Det här är ju podden som vägrar jobba med innehållet i det vi säger. Utan det är bara nivåerna i själva talet, va? Vi talar ju, första avsnittet gjorde vi på sanskrit. Det blev ett jäkla liv borta i Ja, nu är det ett bortglömt språk, men det finns
Babylon. Vart ett jäkla liv i Babylon.
Babylon, alltså pizzerian i Bredäng. Mm. Nej, men faktum är att sanskrit är ett utdött språk, men fortfarande sitter det en 20-25 personer varje år och studerar sanskrit som även som skriftspråk på olika universitet och högskoleämbeten runt om i landet. Det är ett jävla slöseri med skattepengar. Ja, ni har gått till munskydd till våra gamla istället ju.
Jo, såklart, men det är ju äpplen och päron lite grann, Jonas. Jag tycker nu att det finns en poäng om vi skulle hitta gamla dokument och gammal stentavla med sanskrit, så är det bra om folk kan tolka det i framtiden.
Äpplen och päron, det var väl koriander som var den stora kryddan i bortre Indien under de här åren. Ja. Det är ju världens äldsta yrke.
Korianderodlare.
Jag slöt ögonen så att jag tänkte på prostituerade på en gång.
Nej. Ja, men det såg jag han, Simon Häggström, den här pojkscoutspolisen som bedriver sitt arbete mot sexhandeln i Sverige.
Hörru du, han är jättebra, Simon Häggström. Han är bland annat, det enda som får honom mer upphetsad än ett tillslag mot några torskar som springer ut i allmän ordning i loderrockar och halvfräs, nya ejakulerade. Det enda som får honom mer upphetsad, Simon Häggström, det en påslagen tv-kamera. Alltså hur mycket tv-timmar har han i veckan? Ja. Det är satan man är bra på kommunikation och PR.
Superduktig.
Han skulle kunna till och med rädda Lambert, tror jag nästan. Han är ju duktig och han är medial. Ja. Kan inte han ta över det Efterlyst-programmet som du fick sparken
ifrån? Ja, det skulle, ja, Efterlyst har jag aldrig varit på. Veckans brott däremot var jag på.
Bannlyst var jag på.
Ja, du var på Efterlyst. Ja. Golnytt som det kallas när du var med. Ja. Men Simon Häggström, alla som säger som jobbar med honom säger att han är väldigt, väldigt duktig. Men han är väldigt bra på kommunikation och att torgföra sig själv och sitt arbete. Han säger ju, han har ju vissa föreställningar om hur gatuprostitutionen ser ut och sådär. Eller internetprostitutionen numera är det ju. Och det stämmer säkert i stora delar, men framförallt så behöver de ju synas i polisarbetet för att få in pengar till att stoppa sexhandel och trafficking och sånt där. För det är de dyra posterna, så att säga.
Ja, det var det som baseballligan kallade för. Vi pissar revir här. Om det är ordning och reda i Stockholm City när vi baxar på folk med brännbollsträn och baseballträn i allmän oordning utan rättegångar och ens utan misstanke om brott, så är det rent och snyggt och då får vi mer bidrag och då kan vi bli fler i då baseballligan, eller för oss som är lite yngre, C-turen hette väl baseballligan, en polisgruppering,
Norrmalmspolisen.
Ja, precis, och där gjordes det ju en film om sen, och då var inte din förbannade fasters farbror han med som spöade han som spöade tanter ute i skärgården, han Ingmar Bergman. Det var ju vem gjorde den filmen?
Det var Kjell Sundvall som gjorde.
Ja. Kjell Sundvall som också skrev manuset till Stefan Sauk när han stod och sa jag är skeptisk. Lorry skrevs väl av?
Ja, det var Rolf Börjlind som skrev manus, tror jag, men Kjell Sundvall var den som regisserade de här.
Jag var ju hyfsat när det var en svensk heteronormativ man som skrev komedimanus.
Absolut, det borde du sätta stopp för.
Ja, det ser du inte längre, det är förbannat med rasistiskt. Ja. Har du hört förresten på tal om Bergman, den här scener ut äktenskap som nu kommer i en amerikansk version faktiskt. Mm, mm. Nu släpper ju det är några kurder faktiskt. Jag vet inte om det är Snöjen eller om man ska skylla på sin svåger igen. Det är några kurder som släpper en egen version. Ja. Scener ur tvångsäktenskap.
Ja.
Här har den.
Ja, men den där kan vi inte sagt. Så
verkligen. Ja. Hörru du Hans, vad sa du om Simon Häggström?
Ja, nej, men jag sa inget särskilt om honom förutom att han är bra på att torgföra sig själv och deras verksamhet. Och det får man inte förakta.
Nej, precis. Det var någon debatt i veckan om...
Sen har han ju lite det här lilla frireligiösa tillslaget på allting. Och han ser ju att det är vodotrix och det är containrar med rumänska kvinnor som fängslas och hålls i förvar. Det är inte riktigt hela bilden, vill ju en del mena då. Och jag tror som sagt att den är kanske lite mer nyanserad än vad Simon Häggström vill påstå.
Jo, men det gäller ju att skrämma slag på folk på en gång och säga att det här är... kanske lite värre än vad det i alla fall är. Mm. Och sen ska inte du och jag sitta här som några slags grosshandlare på någon stadshotellsmiddag i Katrineholm där en ung Göran Persson ramlar in och säger flickorna är här nu pojkar. Utan han vet ju, han har ju koll på såna här grejer. Han är ute på stitan, eller hur?
Ja.
Ja. Så fort jag nämner prostituerade springer Bergman ut. Vad är det du vill berätta för oss?
Ja, du har säkert.
Ja, visst hör du. Ja.
Det finns ingen att ha möte med. Det är helt jäkla tomt i poddhuset där vi sitter.
Och det är stora hänglås nere på bastuklubben här i Bonnierhuset där vi sitter. Så att Bergman kommer inte ens dit längre. Han är ju bannlyst och portad där nerifrån.
Ja.
Hörru du, stort tillslag på tal om poliser. Mm. Kul när Göteborgspolisen eller polisen i, vad heter det, Västra Bohuslän inklusive Koster men inte Strömstad, Uddevall. Det jävla
röd. Västra Götaland helt enkelt.
Ja, jo visst. Men det är ju Göteborg va? Ja, det är ju Blåvitt och det är Glenn Hussein och det är gräddstuvad pytt på Kamratgården och så sälja sin själ sen till Unibet ungefär som vi har gjort. I Göteborg så var det ju ett jättetillslag. De plockar ju två kolakranar som sålde kokain och de hittade deras mobiler med sammanlagt 700 olika mobilnummer.
Åh fan.
och så sa polisen, det här är alltså kundlistor till två av Göteborgs innerstads främsta kokainleverantörer. Ja. Och sen satt de sig bara ringde till folk och de hamnade ute i Örgryt och ute i villakvarter. Så kallade ordnade människor som hade lite mjöl i näsan och som inte fattade någonting och sa det.
Knarkläggning, det är inget som vi håller på med här i masthugget.
Exakt. Och då har polisen fortsatt att ringa upp alla de här numren till de här kokainlangarna, eller från kokainlangarnas telefoner. Ja. Och nu sa någon på någon presskonferens där, det var ju Mikael Damberg som dök upp och slog sig för bröstet och först började med, den här gången är det inte FBI som har gjort svensk polisarbete, nej det är två duktiga poliser i Göteborg som har plockat in de här killarna. Mm. Och så sa, du som bor ute i välbärgade områden och sitter och drar cola för att det är lite roligt framför Masked Singer på TV4. Tänk på, det är ni som göder gängkriminaliteten. Ja. Det är ni som gör att det skjuts i Biskopsgården och Angered. Mm. När unga oskyldiga killar ramlar runt i foppatofflor och skjuter på varandra med handeldvapen. Det är ni som sitter i villakvarteren och drar lite partycola. Det är ni som gör att det skjuts i förorterna.
Är det Damberg eller du som talar nu?
Någonstans, jag är samma person hör du. Ja. Jag ska bara ta med knytblusen här. Det är roligt att nu försöker man liksom flytta fokus då till att samhället faktiskt har misslyckats både polisiärt och socialt med de här grupperingarna ute i förorterna. Nu är det plötsligt han som sitter i en villa och drar cola. Det är den personens fel att det skjuts. Mm. Då kan jag bara säga så här, Damberg. Varför var det ingen journalist på den här pressträffen som sa hallå? Det dras lika mycket kola i Berlin, i Oslo, i Köpenhamn och ännu mer i Hamburg, i Belgien, Holland. Ja. Det dras lika mycket kola bland så kallat vanligt uttråkat medelklassfolk i de länderna. Ja. Men det skjuts inte till närmelsevis så mycket som det gör i Sverige. Nej. Källa på det här Brå och en rapport som att, sa att Sverige var överlägset på skjutningar. Inte dödsskjutningar, men skjutningar. Ja. Så hans teori stämmer ju inte. Nej. Att bara villabarnen slutar dra kola i snoken så upphör skjutningarna. Så funkar det ju inte.
Nej, så är det ju. Det är ju för lite, det är för dålig tillgång på ladd här i Sverige. Det är ju därför de skjuter varandra.
Jo, men det är också så att Damberg får något nytt att foka på. Såklart så är det välbärade personer som vi kan höja skatterna för, såklart. Därför att de är skyldiga till gängkrigen. De som köper partykolan. Ja. Ungefär som att Sverige spelar så förbannat tråkigt i första halvlek och hade inte ens bollen mot Spanien. Fan vilket tråkigt landslag vi har med Mikael Lustig, med Moppe Mörse. Gjorde väl sin sämsta match någonsin. Seb Larsson fanns inte. Sverige gjorde en riktig platt och intetsägande första halvlek mot Spanien. Ah, det är inte vårt fel. Det är spanjorernas fel. De är så bra så vi kan inte spela. Det är på samma sätt man flyttar liksom fokus till var problemet ligger. Ja. Problemet ligger att Sverige inte ens vågade ha bollen. Och precis på samma sätt så Damberg, säg att du och andra regeringar som du representerar, även borgerliga regeringar, har misslyckats polisiärt. Det har ju varit saft och bullar och knytkalas och sluta skjutarmband och folk med skyddstillsyn som ramlar runt i samma centrum. Någon som ska vara personlig övervakare som fortfarande begår kriminella brott. Ah! Jag tappar luften här, Hans!
Ja.
Oh! Lägg in en krona i stjärten på mig så kan jag fortsätta en timme till.
Nej.
Oh! Nu
får du lugna upp till lite grann.
Ja, visst.
Men som sagt, det normala är ju då till exempel det här ärendet med Trojan Shield, det här FBI-påfundet där man då sjösatt en helt egen kommunikationsapp som man lurade på kriminella.
Sjösatt, påsatt, kunde avsatt gängkriminella.
Ja, så att man då kunde samla in kriminella som använde den här appen. 800 gripna på ett bräde, varav de flesta svenska medborgare. Ja, i alla fall en fjärdedel av dem. Och sen hade man ju utländska medborgare som befinner sig i Sverige enbart för att begå brott. Så det var ju rätt mycket svensk intressen i det här.
Och jag som sketen skattebetalare satt ju hemma i kalsongen och drack min vanliga hembrända vodka till lördagsfrukosten och tänkte, bra, tack! Mm. Äntligen så slår samhället tillbaka, därför att vi har backat så förbannat långt.
Ja, det är, inte vårt samhälle som slår tillbaka, det är ju det amerikanska, det är FBI. Vi kan ju nämligen inte syssla med vare sig brottsprovokation eller den här typen av avläsning och avlyssning som till exempel FBI kan göra, för de har lite generösare lagstiftning. Här i Sverige är vi väldigt rädda för att kränka de kriminella, det vill säga att råka tjuvlyssna på saker och ting som inte berör kriminella aktiviteter.
Det tog ju inte lång stund förrän Åsa Linderborg på Aftonbladet fick mig i någon halvdan krönika att just, är det ingen som reagerar mot att här har amerikansk polis avlyssnat hyggliga svenska medborgare.
Ja, så hyggliga svenska kriminella.
Ja, vad väntar nu? Om de är kriminella, varför sitter de inte då inne? Det här är ju personer som faktiskt i en domstol inte är dömda än, även om de misstänks glida runt och spela Yasin Byns singlar i Adidas jeans.
Jag tror väl snarare att det är så att man lyssnar på folk som inte ens är misstänkta, och det är väl där problematiken kring integritet och det där ligger. Va? Så att det,
Fast med svensk lagstiftning så hade ju inte en käft av de här åkt dit, därför att vi får ju inte avlyssna vem som helst. Jag tror inte ens folk får egentligen avlyssna den här podden Off Limits.
Dessutom ska det här ju prövas så småningom. Troligtvis så kommer någon av de här ärendena att gå till högsta domstolen, där man då ska försöka fastslå, är det här korrekt utfört, att man använt sig av FBI:s då lite ifrågasatta taktiker kring att vinna information om kriminell verksamhet. Vi får se, jag tror det kan bli spännande. Jag tror alla jurister, jag är ju jurist förresten.
Absolut.
Det är sen gammalt. Mm. Men att det kommer prövas och det kommer bli intressant.
När de bankar på dörren där till högsta domstolen, och sitter väl han Lambert utanför. Du, finns det någon drop-in-tid? Man kan bara smita in och få en överklagan. Det känns som att fortfarande jag är dömd fast jag är frikänd.
Ja, precis. Kan vi inte glömma Lambers på något sätt? Vilken jävla pajas, va?
Ja,
sorgesamt.
Men nu lanserar ju Frödinge kladdkakan Lambers, vet du? Med extra grädde utan överklagan. Vad hade du? Hade du mer om...
Ja, men det hade ju i samband med Troy and Shield-processen här, så åkte ju Kjell Johansson dit. Alltså ledaren för en tämligen misslyckad rån- och knarksmugglingsliga som debuterade redan på 60-talet. 1965 så rånade man en bank i Gamlestaden i Göteborg. Och det kommer att bli själva mallen för det som kriminologer brukar kalla för överplanering. Ungefär, tänk det som Jönssonligan. Det börjar med att Sickan får en idé och sen har han en plan. Och sen så behöver han 2 piprensare, 3 liter kattsand, plastikpadding, 5 klänyper och så vidare.
Och sen precis... ska han göra en flashlight, eller?
Nej, det var det där skulle landa i. Men hur som helst. Så att överplanering var ju precis vad de led av de här. För då var de ganska unga, de här Grodman Kjell och hans kumpaner. Det var ju 20-årsåldern ungefär.
Är inte han gammal kompis med Clark Olofsson? Också han en legend inom kåkfarakretsar som absolut inte kan sluta sälja amfetamin till minderåriga i stort sett.
Nej. De har haft affärer ihop, men jag kommer återkomma till det. Om vi börjar med den här stöten från 1965, då stövlar Grodman Kjell och en kollega till honom in på banken, och kollegan är utklädd till kvinna, alltså en transperson. De kunde lika bra heta Transligan, men nu kom de att heta Grodmannaligan istället.
De kunde ha hetat Lasse Maja eller Åsa Nisse, både
Åsa på dagen och Nisse på kvällen.
Exakt, eller gamla folkpartiledaren Gunnar Helén. Gunnar på dagen, Helén på kvällen, och det var han också. Ja, och transaren fan, vet du. Snacka om liberal.
Även han Rut var på Dagens Nyheter. Arne Rut. Arne på dagen, Rut på kvällen.
han som hade en syrra som var duktig på onani, hon som hette Rut Avdrag.
Och... Just det. Ja, hur som helst, det börjar illa det här rånet. De springer in i banklokalen och börjar skjuta i taket som dårar. De har automatvapen med sig.
Ungefär som det är ett tecken på nervositet.
Lite grann. Jag tror de var lite skakiga, för de var ju unga här. Det slutar med att en brottare som befinner sig som kund i lokalen greppar tag i Kjell bakifrån och ska lägga ett nacksving på honom. Det slutar med att Grodman Kjell skjuter sig själv med sitt vapen i benet. Transan får dock tag i pengarna, 18 000 kronor, vilket inte ens var särskilt mycket 1965. Så att det var inget jätterånbyte trots den här ymniga planeringen då.
Vilken jävla otur att det står en stor brottare i blått linne och brottarskor vid namn Andrej Karelin, Karelins farsa.
Ja, nej, men på den här tiden så var göteborgarna ganska tuffa. Ja. I synnerhet brottarna. Det fanns en fin brottningstradition i Göteborgsområdet. Han var tydligen sjukskriven en vecka efter det här brottaren då. Men sen var han tillbaka på jobbet som vanligt ner på varvet och sådär. Oh, ja. Så det var ingen fara med honom. Nu hade man då dykarkläder under sina rånkläder, vilket var speciellt. För man skulle nämligen hoppa i Säveån och där skulle ytterligare en kumpan komma och plocka upp dem i båt. Men det var bara det att kumpanen i båten, han var ju livrädd när de började skjuta som dårar borta på banken, så han stack ju.
Oj.
Grodman Kjell, han hoppar ner i vattnet, men han är ju lite osidosatt eftersom han är skjuten i benet, så att han tänker, jag lägger mig här och trycker, så han låg i sin grodmansdräkt och tryckte i Säveån.
Men hur kan han ens röra sig i en grodmansdräkt och än mindre brottas med en stor satans brottare som råkar befinna
sig? Det var ju precis det jag sa. Han sköt sig själv i benet. Det kanske han inte hade gjort om han inte haft dykardräkt på sig. Men det där vet vi ju ingenting om. Det där är ju rent hypotetiskt resonemang, så att säga. Mm. Men transan fick ju loss pengarna och transan lyckades komma på den här flyktbåten i alla fall, medan grodmanskäll blev upplockad av polisen när han är på att frysa ihjäl där. Så att transvestiten, han hade då 100, alltså
han?
Eller hen?
Hon?
Ja, jag vet inte.
Ja, Cissi Wallin tycker inte att transvestiter är riktiga kvinnor. Nej. Hon fick ju en hel flock med snubbar med BH efter sig, vet du. Ja. Ja, vi kan gå vidare. Transan.
Ja, men det är ändå vita män bara mest som är transor, eller?
Ja, nu är du ute och cyklar.
Ja,
det finns mängder med transvestiter i Västafrika, Senegal, Burundi, Guinea-Bissau.
Jo, men det är först när de kommer till Sverige som de säger att de är.
Eller? Ja, exakt. De får en kram på Arlanda. Hej, hörru, absolut ska du få försörjningsstöd. Byt om det här bara så ska du få komma till ett HVB-hem.
Nej, då får du sitta på möte på RFSL och då blir du ju skändad till råga på allt.
Oh, herregud.
Ja, det är inte så trevligt, men hur som helst. Den här rånaren utklädd till kvinna kan vi kalla honom. Vi ska inte dra ärliga transvestiter i smutsen här.
Allas lika värde. Det här är ingen cancelkultur. Det här är podden off limits.
Handhjärta på den.
Ja, styrke, kram, källsortera, gå lägre tid, håll käft.
6 års fängelse fick grodmanskäll för det här dådet. Transan fick, han som var utklädd till kvinna, fick 3,5 år och så vidare. Och det är nu när historien blir riktigt intressant, Jonas. Det är ju när Kjell, han fortsätter sin bana med bankrån och smuggling av amfetamin då, så han har väl levt ett ganska så här slarvigt, dåligt, kriminellt liv, ungefär som sin kompis, före detta kompis, Clark Olofsson. För att
ja, men så här, notorisk återfallsförbrytare. Ja. Personer som man försökte få psykiatriskt förklarade att de inte kunde hjälpas, därför att på den här tiden skulle det starka samhället och den här kriminalvården, ungefär att vi skulle stryka fångar medhårs, det skulle ju göra att ingen som kom in på kåken inte blev motiverad och började plugga eller kom ut och blev en laglydig satans sosse som såg tips extra, drack burköl, slog kärringen och gick och la sig i tid. Det stämde ju inte på de här grabbarna. Nej. Många med dem. Så att den svenska kriminalvården från 60-talet och långt in på 1980-talet fungerade ju inte. Nej, vi hade ju faktiskt ganska så hög återfallsfrekvens bland de som är, så att säga, dömda flertalet gånger dömda till fängelsestraff. Liksom. Ja. Så att den här sociala ingenjörskonsten med Alva Myrdal och Gunnar Myrdal och andra snurr som viftar med FNL-flaggor och hängde i almarna och skit, det fungerar ju inte per definition.
Nej, det gjorde aldrig det.
Och fortfarande skördar vi frukten av det där. Att en fånge egentligen inte har egentligen inte gjort något dumt. Han är bara ett offer för väldigt jobbiga omständigheter.
Ja, så är det. Man beskrev ju alltså brottsligheten, eller grova brottslingar ansågs ju vara ett samhällsmisslyckande, ett samhällsproblem. Alltså inte, de var inte ett problem för samhället, utan samhället hade satt dem i den här situationen och de var tvungna att bli rånare och amfetaminsmugglare. Det var ju så att säga parollen då.
Exakt, och det fanns en gammal historia om när svenska då socialarbetare, Sverige var ju det land i världen som var först med vad man kallade för socialarbetare. När några socialarbetare ut och går på stan, sen ser de en person som har blivit rånad och fått näsan och käkbenet avslaget som ligger i sitt eget blod. Och så säger ena socialarbetaren till den andra, men herregud, oj oj oj, vad är det som har hänt här? Den som har gjort det här, den måste vi vårda. Ja. Och resten är ju svensk negligation av brottsoffret som än idag pågår alltså.
Ja.
Brottsofferjouren är väl en privat organisation tror jag fortfarande. Som visserligen får pengar ifrån. Alltså när jag
Brottsofferfonden tänker du på?
Vad sa jag då?
Ja, jour, men det finns säkert en sån jour också. Men sak samma, de brukar alltid få en hundralapp eller någonting för varje grovt brott.
När jag fick indraget körkort, som jag inte behöver nämna den här podden, för jag körde lite för fort utanför en skola i Aspudden.
Nej, det är lätt.
Ja, men den här gången hade jag byxorna på mig faktiskt, så att det var inte så allvarligt.
Nej.
Då gick en del av bötesbeloppet, går ju till brottsoffer... fonden.
Ja,
så är det. Det är en allmän institution. Rätt ska vara rätt,
så
flickan.
Ja, så är det. Och som sagt, det är inga stora pengar det handlar om, så att det hade du säkert råd med. Nåja, vi fortsätter med Grodmans Kjells sorgliga öde här. Det som händer nu är ju med Trojan Shield-historien, och han blir gripen i samband med de 800 andra personerna som är gripna. Det är ju att han bor på ett väldigt konstigt ställe. Han bor hemma hos Göran Lindberg på en hästgård i Kalmartrakten. Alltså, Göran Lindberg, för de som inte känner till det, han kallades ju för Kapten Klänning inom polisen. Han var ju den som gick i bräschen för genuscertifiering, jämställdhet, allas lika värde, handhjärta, bla bla bla. Men på fritiden...
Han var länspolismästare. Ja. Han var en toppchef inom den svenska polismyndigheten.
Ja, precis. På fritiden emellertid så var han inte lika polisiär, utan han då passade på att våldta trasiga unga flickor då, som han fått korn på genom sin tjänstutövning, vilket ju är inte bara grovt kriminellt, omoraliskt och förkastligt på alla möjliga sätt. Det är inte de värsta jävla busarna vi någonsin har haft i det här.
För mig som gammal falangist i Francos kolonner, de tågar in i Madrid och säger no pasaran. För mig, ursäkta mig, jag är medlem i Amnesty, bla bla. Jag kan riva det rakt upp och ner. Dödsstraff på honom.
Får jag vara
lite populist där, medan jag sitter och dricker en ful öl. Dödsstraff, vad gör han ute ens, karn? Var det min atarax? Jag har skitit på mig också. Vad gör han nu? Han driver en hästgård, karn.
Grejen är att han...
Om detta ska ni berätta, för att citera, vad heter hon?
Sigrid Kombusen.
Nej, glöm henne. Hanna Arendt. Googla Hanna Arendt där hemma.
Ja, gör det. Men lyssna färdigt på podden först, och den här dramatiska historien om Grodmanna Kjell och hans öden och äventyr. Han bor då hemma hos Göran Lindberg, vilket är lustigt. Göran Lindberg gjorde ju loss ganska mycket kosing under sin karriär, så att han är ju ganska välbeställd, och därav så kunde han då öppna den här hästgården och ha småflickor som rider hästar där på hans gård.
Han uppbär idag en ganska så rundnät pension, som också den var publicerad i diverse kvällstidningar här under veckan, därför att Göran Lindberg återhamnat ofrivilligt i sökarljuset svensk media.
Ja.
Och här är det bra att kvällsblaskorna granskar honom, inte bara du, Hans.
Nej, och Lindberg har hållit ganska låg profil. Han har väl slagit av på tempot med snuskigheterna, tänker jag, eftersom han ju nu har nått en ganska ansenlig ålder, precis som Grodmans Kjell. Men Grodmans Kjell, han jobbar på oförtrutet då. Varför de här såta bröderna, varför umgås de då? Ja, var det någon på bygden där som trodde att de är barndomskompisar eller något sånt där? Nej, de hade ju träffats på Saltvik. De satt ju utanför på Saltvik, säkerhetsklass 1, va? Utanför Hudiksvall där. Och det var där de var kompanjoner, så att säga. Det var en sorts bromance, du vet, lite låg och mös i cellen tillsammans. Och
bytte duschkräm i duschen och annat. Det uppstod någon slags, någon form av kärleksrelation, ungefär som du och jag, Hans. Vi ligger inte öppet, men det finns något undermedvetet,
det där är ju någon form av äcklig önskedröm från din sida, Jonas.
Nej,
jag kan faktiskt inte helt acceptera att du säger
men
så.
Då tar jag tvångsäktenskap, då ringer jag till Ösnöjens folk, vet du. Rida ner från bergen här, vet du. Lite hedersmod och lite balkongknuff och skit, vet du.
Du var inne tidigare att Grodmans Kjell, han jämför sig med Clark Olofsson. Och de var ju kollegor någon gång i tiden. Clark också bankrånare och schackpundare. Men Clark, han är inte nöjd med liknelserna, förstår du. Han tycker att Kjell är en luffare och inte alls är samma kriminella geni som han själv, som har suttit huvuddelen av sitt vuxna liv i fängelse.
Clark Olofsson vill ju vara i sin egen grandiosa självbild ungefär en Arsène Lupin, den franska gentlemannatjuven som skonade kvinnor och barn, eller någon slags Robin Hood-figur liksom. Att han är ju helt oskyldig i alla år.
Men det var ju också en titel som förmedlades under knasperioden i Sverige på 70-talet, att han var någon sorts folkhjälte och han hade lockigt hår, han hade lite rockstjärne-aura och så vidare.
Därför
så att han passade ju i den tidens narrativ. Man hade ju inte narrativ på det sättet på den tiden, men det är rätt mycket tok från 70-talet som verkar börja återanvändas, kan jag tycka.
Man hade narrar i form av justitieminister, men man hade inget narrativ som vi har idag. Faktum är att Clark Olofsson, till råga på allt, såg ju och ser förbannat bra ut. Och han var ju en sån här veckotidningsfager, så han ramlade ju runt, och när det satt liksom folk i Låsavara, Kirunavara gruva i fikarummet eller på Torslandaverken eller på Kockums i Malmö. Så såg de en ung spoling med uppknäppt jacka och såna här sailor jeans, ja, flares, och gjorde massa brott och sket i att gå och jobba. Han blev lite av en hjälte för knegarna, därför att Clark kom ju från egna erbarmliga uppväxtförhållanden. Aha. Och han blev någon slags symbol för frihetens pris, ja, ragga kulturen. Clark, det var en av dem. Jag gick själv i AIKs gamla ståplats Black Army. Där var ju Clark Olofsson en hjälte på samma, ja, sätt som Svartenbrandt sen blev en hjälte. Det finns en gammal AIK-ramsa som löd Svarten till Army, Svarten till Army. Ja. När han hade hotat polisen, när polisen gjorde batongrassiachock upp på det här stället där vi stod då, vi vanliga hyggliga.
Det fick kallas för Apberget.
Nej, det hette det inte. Det hette Golden Hill, och Golden Hill för alla yngre.
Ja, det har ju med urinsex att göra. Skitsamma. Resten i AIK-historia, måste vi prata om det.
Golden Hill, det första namnet på AIKs supporterföreningar och supportkulturgrupperingar, det kommer ifrån en ungdomsserie som gick på dåtidens statstelevision. Det hette Ungdomarna på Golden Hill. Det handlade om tuffa grabbar uppe i norra England som slogs med poliser. Det namnet, Golden Hill, blev sen Golden Hill, som sen blev Black Army. Här är jag säkert fel att bli hotad av lite folk på AIK-pubbar och skit.
De är ju jäkla kinkiga, de där firmakillarna, hörru.
Du, så här är det. Och uttrycket Golden Hill, som är namnet före Black Army, blev Black Army. Black Army grundades ju då Råsundagården, som var en fritidsgård som låg inne under norra läktaren på Råsunda. Jag var på det allra första mötet när min gamle vän Gösta Mölle blev den första ordföranden i Black Army. Aha. Resten är
fotbollshistoria. Eller AIK-historia.
Såna polishistoria. Aha. Ungdomarna på Golden Hill, därifrån kom det första. Skit,
roligt också att polisstationen låg precis bredvid Råsunda,
ja,
också.
Ganska lämpligt,
ja,
eller hur?
Ja, det var jättesmidigt faktiskt. Men, man... Råsunda, det är saligt i åminnelse. Den skiten sprängde de ju bort nu, och det är lika bra var väl det.
Ungefär som att man har HVB-hem i nära anknytning till Försäkringskassan, ja, och sjuksköterskeskolor. Det är så lämpligt på något sätt.
Logistik
liksom.
Alltså. Ja. Det där vinner vi mycket tid på. Och tid är pengar.
Tid är pengar.
Ja. Du, apropå pengar, Clark Olofsson då, han var ju inte nöjd med jämförelse med den här Grodmans Kjell, utan han sa, nej, det där är ingenting. Dessutom, han blev intervjuad, Clark, då i en kvällstidning, och då passade han på att ge lite goda råd till sina kollegor också. Snacka inte i telefon, snuten lyssnar! Och det är ju en gammal bra regel för, ja, kriminella. Och då spelar det ingen roll om det är väldigt sofistikerade kommunikationsappar, för ju mer sofistikerade de är, desto enklare är det för polisen att smygtitta och lyssna på vad ni kriminella säger för någonting. För ni kriminella, är det många kriminella som lyssnar på podden?
För att knyta ihop pungsäcken på Göran Lindberg, hästtjuven på den här gården, för detta Kapten Klänning. Mm. För att knyta ihop säcken, ta upp det här, ni kan bli avlyssnade. Ta det med de här grabbarna som tappar mobiltelefoner med 700 mobilnummer till kokainkunder ute i Göteborgs villaområden. Det är för dåligt. Man skäms ju.
Ja. Clark, vad säger du om det här, Clark? Inget särskilt. Nej, okej. Men som sagt, i Sverige får vi då inte avlyssna och avläsa kommunikationen för att vi är rädda att kränka de kriminella, och det är väl gott såra. Vi måste ju ha någon form av jävla rättssamhälle också, Jonas.
Fast vänta nu, Hans.
Nej, jag väntar inte.
Du pratar om vi måste värna om integriteten. I Sverige har vi satt någonstans...
Jag är inte så noga med det, ska du veta.
Jag ska bara lirka av
inte
de, här,
din, i alla fall.
De här gamla gabardinbrallorna. Ja. I Sverige har vi satt någon slags integriteten har gått före tryggheten, och vem är som har bestämt? Jo, det är människor som bor rent geografiskt i områden där det inte är speciellt otryggt. Men frågan
Söder i Stockholm och Enskede.
Ja, nu kommer den här rågången från Södermalm. Ja. Eller Örgryte. Ja. Eller nere i Limhamn eller var det är någonstans.
Ja, det bor...
Eller fina områden, var som helst. De som är rädda och kanske går hem från jobbet om man jobbar natt, de ser ju mycket hellre trygghet för integritet. Mm. Avlyssna mig hur mycket ni vill. Jag har rent mjöl i bägge påskulorna.
Mm. Ja, visst. Så där stannar väl tills vidare. Men betänk också, bara för kanske 20 år sedan så var det ett jäkla liv om FRA. Att det var ju fruktansvärt att datatrafik skulle kunna avlyssnas av till exempel svensk militär och så vidare. Nu har ju utvecklingen gått åt ett håll där vår vår integritet. Den gav vi ju bort frivilligt genom att gå med i Facebook. Så där finns ingen integritet längre. Så att jag tror inte folk behöver bekymra sig så mycket om det. Det är ändå kört, så att säga.
Jag ska bara backa bandet FRA som Hans hänvisar till här. Där han sitter i foppatofflor och mysbyxor och läxar upp rättsstaten Sverige. FRA alltså, Försvarets radioanstalt ute på Ekerö. Mm. Det kom ju en FRA-lag som gjorde det möjligt att avlyssna oss digitalt. Mm. Vi ska inte förväxla FRA med NRA som är National Rifles Association. Nej. I USA.
From my dead cold hands.
Exakt.
Charlton Heston.
Ja, absolut.
Ja, det är mycket. Nu gör man generösare lagstiftning i USA för handeldvapen. Det verkar inte som man riktigt ser sambandet mellan till exempel skolskjutningar och det enorma lager med lagliga vapen som florerar i USA.
Det sägs, jag vet inte om det är sant, det sägs att det finns alltså fler handeldvapen i USA totalt sett än vad det finns handeldvapen i Malmös förorter. Men det kan ju inte stämma.
Nej, nej, så långt ska vi inte gå.
Exakt. Det finns ju serbiska stridsvagnar ute i Rosengård, har jag hört, alltså. Bara fullt körklara. Bara åka och hämta.
Ja, visst, visst. Ja. Jaha, hörru du, det var ju mycket...
Men alltså, det, ja, en bra historia. Grodmanskällan hette ju inte det för att han simmar runt med grodmansdräkter på den där banken vid Säveån.
Nej, jo.
Utan, det var väl att han smugglade, han var ju dykare, karn. Han smugglade ju någon gång när snuten fick ett tips. Då är det grodmanskäll. Som någon har angivit. Och han kommer ju då simmande in, jag tror att det är i Stockholms frihamn. Mm-hmm. Släppt från en båt, simmar in med 20 kilo amfetamin fästat vid kroppen. Vad grodmanskäll inte vet, det är att han, polisen vet om det och fiskar upp honom. Och det är, där, det är väl där han får... Det är ju svensk brottshistoria. Det är ju så här krimikon det här. Det är ju krimikommunal komedi.
Ja, du kan röra ihop det lite med det här första rånet från 1965.
Det är inte jag som rör ihop det. Det är mina Soloft. Ja. Nej, men de fiskar... Ja, men gud,
ska du bli sån där som skyller på annat och andra hela tiden? Du är ju snart värre än Clark Olofsson som tycker att allt är samhällets fel.
Tänk dig när Clark Olofsson får en plats på Journalisthögskolan, för samhället ville verkligen visa att den här killen, ja, behöver bara en chans, och tar han den. Han kommer in på Journalisthögskolan på en friplats. Det är alltså någon annan som har kämpat ett helt liksom ungdomsliv för att komma in som inte får den platsen. Ja. Det går 2 veckor. Sen drar han någon rektor rätt över käften så käkbilen går av. Ut, hej då!
Ja, men han fick ju plugga vidare på kåken sen. Ja. Men som sagt, det är ju något skit med alltså, vita journalister, tänker jag. Jag har blivit lite grann en poddlyssnare, Jonas. Jag lyssnar på en podd. Jo, det finns en podd som heter Raseriet med två kvinnor eller tjejer, eller man ska säga, som ungefär som vi, som sitter och skäller och gapar och snackar massa skit.
Ja, men det är hon från Kulturnyheterna på TV. Det är en jäkligt skärpt tjej.
Ja, det är möjligt. Vi är också skärpta, fast vi låter som idioter. där finns en parallell mellan oss och den här, och det är ju någon form av Black Lives Matter-podd, vad jag förstår.
Ja, men de känner sig ju rasifierade i ett vitt, heteronormativt samhälle, och de sparkar åt precis...
Känner de sig rasifierade eller är de rasifierade?
Både och.
Ja, men rasifierade enligt Timbuktu-doktrinen, då är ju att man har någon form av utländsk påbrå, va? Och då, nej, är man rasifierad svensk.
Nej, rasifierad. Aha. Är... Du sitter två vita svenska gubbar och pratar om rasifiering.
Ja, men det är precis det här, de här poddtjejerna är så irriterade på. Så nu har de sagt att de inte vill bli intervjuade av vita journalister längre. De har satt P för det.
Det vill inte jag heller.
Jag vet. Och då antar jag att de heller inte vill bli intervjuade av judar, samer och finlandssvenska, va? Eller? Aha.
Okej.
Ja. Hur som helst,
hur ser det ut med romer? En romsk journalist?
Nej, det är samma visa där är det. Men de har ändå mycket på hjärtat, för att de gör ju en intervju i Svenska Dagbladet där de berättar och skruderar och vitt och brett om BLM:s verksamhet, som ju går ut på att svenska poliser skjuter ihjäl så många afroamerikaner varje år att det är en riktigt besvärlig sak för oss i det här landet.
Nej, men rasifiering är väl när du som då...
Jag kan inte släppa, det är ett idiotiskt ord till att börja med.
Men det här är en idiotisk podd så det passar perfekt. Rasifiering, ja, är ju när du blir bedömd utifrån din ras före du blir bedömd utifrån dina personliga förutsättningar. Ah. Ungefär som när jag går in på en bar, så tänker killen, ja, i baren, jaha, här kommer någon sopa på bidrag som ska ha en ful öl. Då häller vi upp någon vattnig utspädd öl till honom. Alltså jag blir ju rasifierad som helgalkis när jag går in på till exempel Dovas eller andra sådana guldstjärn.
Jo, men det har inte med ditt etniska ursprung att göra alls.
Det har du väl.
Det har du väl inte.
Det har du väl.
Nej, då ser jag en fyltrat, det är en fyltrat oavsett färg och form.
Om jag vänder på mig så ser de tratten också. Ja. Nej, men det här med att det är ett fördomsfullt tänk liksom. Det har gått någon, vad heter han? Al-Hadji Chong heter han, va? Eller Al-Hadji Yang, den här duktiga...
Längdhopparen. Höjdhopparen. Stavhopparen.
Exakt. Svensk friidrottare på så låg nivå så att längd och höjdhopp är samma sak. Han har ju gjort en dokumentär om svenska idrottsmän som har upplevt sig rasifiera. De har inte fått exakt de chanserna de har därför att de har då en annan hudfärg än vad etniska svenskar har. Mm. Och det, jag tycker det är bedrövligt. Alltså. Du är ju skyldig till det här.
Jo, jag erkänner. Men som sagt, ja, nej, det är ju förskräckligt givetvis. Och samtidigt så om afrosvenskarna utgör 1,5% av Sveriges totala befolkning, då kan de ju till exempel inte automatiskt få 50% av alla platser i friidrottslandslaget eller 50% av alla platser som journalister i Sverige.
Nej, men vänta nu, de ska inte ha 50%. Det blir väl 33%. En tredjedel ska gå till transpersoner / hbtqi-personer. Varför förtrycker du dem för? Hör allt det här?
Ja, men det har med att göra med den här grodmansligan. Han, Grodmans Kjells sidekick, transvestiten eller mannen som bara klädde ut sig till kvinna. Han fick ju för övrigt inte fängelse som påföljde efter den här katastrofala kuppen i Gamlestan 1965. Han åkte ju direkt in på hispan istället.
Hörru, han blev dömd till ett evigt liv i korsett, eller?
Nej, han åkte in på mentalsjukhus och sen dess är det ingen som har sett röken av. Han sitter säkert kvar. Det är ju så. Det här ska man inte skoja om, men grejen är så att man får också säga, ja, de daltar med brottslingar, de döms till rättspsykiatrisk vård med särskilt utskrivs. Det är livstidsfängelse. De kommer inte ut om de inte blir väldigt friska väldigt snabbt, utan de sitter där tills de ruttnar bort. Det är så enkelt det är. Och jag tror att den här transan kanske tillhör den kategorin.
Ja, men då är väl det inte transvestism, Hans, är inte det den yttersta formen av kulturell appropriering? Alltså män som går klädda som kvinnor. Vänta nu, förlåt mig. Det är såklart kvinnor som går klädda som kvinnor, men de har det biologiska könet man. Ja. Det är en kulturell appropriering. Tanter har gått runt i djurhudar och knälånga kjolar med buffelhår sedan Cro-Magnon och neandertaltiden. Ja. De satt ju i stenåldersgrottor redan då och var piffigare klädda än vad gubbar är.
Är du säker på det?
Ja, men så här, kulturell appropriering är inte... Det är det nya liksom. Mm. Du får ju inte ha Jamaica-jackan på dig längre, Hans, för det är en kulturell appropriering.
Vadå, min Bob Marley-jacka?
Den får du inte ha på dig.
Va?
Nej, glöm det. Dels så tror de att du bor i någon villa utanför Göteborg, ja, i något exklusivt villområde och helgedrogar. Och dels så gör du en kulturell appropriering.
Har de hittat våra nummer i de där två konfiskerade telefonerna som knarklangarna tappade bort i Göteborg?
Mitt nummer 1177 är redan offentligt. Det är ju rakt i vårdguiden. Nej, men du får ta den jackan på för det är en kulturell appropriering.
Nej, men
det
visst, det kan jag köpa.
På samma sätt som att regnbågsflaggan, den har ju gayrörelsen approprierat ifrån Gud. Det var Gud som uppfann regnbågen från början. Han skapade jorden, människorna, havet, eller om det möjligen var...
Men menar att det här jag tror det här var Djurgårdsflaggan som jag gick runt med.
Regnbågsflaggan, det är en kulturell appropriering. Det var Gud som började med den. Sen har den stulits av då gayrörelsen. Stonewall och allting.
Ja, just.
Och Gardell och hans helige...
Hacka inte på Gardell.
Jag har inte hackat på Gardell.
Du ibland drar ju sådana dåliga Gardell-skämt. Vem gör det?
Vem drar dåliga Gardell-skämt?
Du, Jonas.
Nej, jag drar riktigt, riktigt bra Gardell-skämt. Jag drog ett i veckan som jag inte ska berätta här och blev anmäld i radioshowen.
Folk är så känsliga, lättkränkta, va? Och
jag mådde dåligt, det känns som att jag hade skjutit mig i foten i damkläder på en bank i Säve 1965. Alltså. Ja. Det går bara runt.
Ja. Nej, men som sagt, vi får se hur det går för Grodmans Kjell och hans eventuella kvarlevande kumpaner. Men det ser inte bra ut.
Varför? Han bodde inneboende hos Göran Lindberg, då kapten Klänning, som driver en hästgård utanför Vimmerby, Småland är det, va?
Nej, jag tror att det är vid Kalmar någonstans.
Ja, nu ska du...
Skitsamma, det är en hästgård i alla fall nere på landet.
Vi får inte kalla...
Får man säga landet förresten?
Nej, glesbygden ska jag säga. Och så får de regionalstöd då, vet du.
Ja,
rätt vad det är, de renskötande samer också.
Det finns ju en gruppering i Östergötland som är samer där som får bidrag från Sametinget.
Just det, med all rätt. Hör du, på tal om Sametinget. Mm. Sametinget är ju inte ett... det är ju egentligen inte en...
Inte helt demokratiskt.
Ja, men det är ju inte någon, det är inget beslutande organ i det kraschade samhällsbygget. Folkhemmet,
det är ju centralmakten som styr och ställer. Det är ju vi vita män här nere i regeringskansliet. Exakt. Sitter vi i regeringskansliet, Jonas?
Det tror jag inte.
Eller är det här Saltviksanstalten? Jag kan aldrig...
Nej, men det är ju ingen, det är inget beslutande organ, men det är ändå ganska snyggt att en minoritet i Sverige får ett eget parlament med fria val och egen tv-tid i Sveriges Television, bla bla bla. Tycker jag är snyggt. I Malmö, där tycker man kunde uppföra ett så kallat kanske... det romska tinget.
Därför du tänker på de här romska rättegångarna som det har skrivits om.
Jag tänker på Krishi. Det har ju i många år sagts att det finns separata domstolar parallellt med det svenska rättsväsendet och i andra EU-länder också, eller andra europeiska länder, där romer har en egen domstol som man döms i. Och i veckan så var det någon som kom ut och titulerade sig själv för hövding. Ja. Bara där, vet du. Hövdingen, så att man rökte...
Får man säga hövding?
Nej, nej. Man får röka på i ett cykelförråd hemma i Vällingby. Man får inte säga det. Han kallar sig för hövding. Han jobbade bland annat åt Malmö kommun. Han sa det. Herregud, vilken grej det har blivit i tidningen. Det är inga romska domstolar vi har, utan det är förhandlingar där vi romer träffas och så gör vi upp olika konflikter. Ja. Det här innebär att vi sparar skattepengar. Vi belastar inte det svenska domstolsväsendet, för det är väldigt hårt belastat just nu. Vi har ju inte ens häktesplatser till de här 115 gängkriminellerna de sydde in via FBI.
Nej, och så att det är enbart av omsorg om det övriga samhället som romerna håller privata förhandlingar. Nu kallar man ju faktiskt rättegångar för förhandling också, så att det inte är jättestor skillnad mellan en förhandling och en rättegång.
Ja, men en
det utdöms ju ändå någon form av viten emellanåt. Intressant att man får betala för man har ställt till med någon skit. Och så försöker man ju då...
Och rättegångarna hålls ju oftast på bilparkeringar runt om vid köpcentrum i Malmö.
Misstaget den här gången var väl att de la ut den på sociala medier.
De hade en Facebookgrupp. Ja. Men det är också, det bevisar deras oskuld. Är man öppen med skiten så är det väl lugnt.
Ja, jag har inga problem med det.
Nej, absolut inte.
Just det här ärendet var ju väldigt olyckligt, för det gällde ju ett sexbrott och det var en minderårig kvinna inblandad. Så att nu greps ju den här personen i alla fall av polisen, så det blir ju en konventionell svensk rättegång med...
Det var ju då han sugnade till den här personen. Ja. Vi kan kalla honom för Juri.
Kommunalkillen.
Han var väl inte den som blev åtalad, alltså, inte målsäganden och inte han som satt i själva justitiet, utan han som blev åtalad. Först åkte han dit då i den här romska förhandlingen på någon parkering, sen blev han polisanmäld, så han åkte dit till svensk domstol och sa, nej nu fan räcker det, nu har jag dömt två gånger, det tycker jag är integritetskränkande.
Ja, men det är faktiskt inte schysst. Jag tror att Göran Lambert är väl ledig nu, skulle inte han kunna kliva in och hjälpa rättssäkerheten på traven bland romerna då och styra och ställa lite med deras, nej, då idé.
Du måste försöka gå vidare förbi Lamberts alltså. Hörde du när den där tjejen talade ut förresten?
I TV4, ja.
Och så säger hon så här,
Lambertskvinnan som hon kallar det, vilket ju jävligt vidrigt, vidrigt tillmäle.
När Lamberts tystnar, ja, den dagen får vi hoppas på ett tag till. Han blir mer upphetsad av en tv-kamera än Simon Häggström, den där slidpolisen som jagar torskar och skit.
Ja, det är sant faktiskt. Och
det jag roliga med henne var, hon sitter på julaftonskväll där och han vill göra ett sug märke på henne. Det var en dokumentär på TV4. Ja, men det var så kinky. Ja. Så att till och med jag liksom
du ändå
klev ur pumsen och spolade av det värsta på herrmuggen.
Ja.
Nej, men då berättade hon, varför spelade du in hela kvällen i din mobiltelefon? Hela samtalet med Göran Lambert spelade du in under kvällen. Det känns någonstans, sa den här som gjorde dokumentär, det känns som att du skulle använda det här materialet till att klämma åt honom senare. Vem sitter på en spritfest i valfri förort och spelar in folk? Det är inte okej.
Nej, men hon ville väl säkerställa att hon skulle komma ihåg, för han skulle ju ge henne juridiska tips och råd om det här förtalsmålet som hon var inblandad i.
Jo, visst. Men om jag sitter och dricker glögg och pepparkaka och har tomteskägg på mig och är juridikstuderande i 30-årsåldern och så tänker jag, gud vad packad jag är. Fast vänta, mitt emot sitter... för detta justitiekansler och nu håller han på och kränger av sig byxorna, fast vi pratar om så viktiga saker så att det här måste jag komma ihåg om man bitit. Nu, bäst jag spelar in det här. Alltså den storyn skulle inte ens hålla på en romsk förhandling vid
parkeringen. Vi måste ju ändå se det som, målsägare, Jonas, även om det inte ledde till någonting eller inte till något åtal och så vidare, så har han ju ändå upplevt ett brott gentemot sin egen person.
Jo, men jag sitter ju på läktaren och käkar popcorn och tittar titta på det här förbannade spektaklet. Och jag är ju inte mer omoralisk än TV4 som drar hennes story i en dokumentär för att få exakt så många tittare till sin annonsör som det alltid handlar om.
Ja,
liksom.
Jag tjuvtittade lite själv på det.
Jag tittade på allting.
Med illa dold glädje kunde jag se hur patetiskt jävla snuskgubbe han är. Trodde han hade nått sitt bottenmärke med den här infama kvickhistorien när vi hade med en som gäst och Leif G.W. Persson plattat till den jäveln, så jag trodde aldrig han skulle komma upp igen i fåtöljen. Men ändå fortsatte han, va? Det är ju obegripligt hur man kan vara så stollig.
Han har ju galopperande skolios, så att det ser ut som han är ett med en fåtölj när han sitter ner. Mm. Han har ju någon ryggskada också, Lambert.
Nej, ja, men det är ju tråkigt.
Han har böjt sig tillbaks för övermakten så förbannat länge, men nu står han upp och slår tillbaks. Uh-huh. Faktum är den här Lamberts historien. Mm. Han har ju figurerat också i något väldigt infamt skvaller. Ja, vad är det för någonting? Det här stoppa pressarna.
Mm. Det är han, en lilla kille som sitter nere i Spanien och styr och ställer och har en skvallare sajt. Som du brukar läsa, vad jag förstår.
Ja, absolut. Stoppa pressarna och Flashback och Mein Kampf. Det är vad jag läser där hemma. Och så Kalankas gröngöringsboken och Kalanka pocket.
Gröngöringsboken? Den har man inte tänkt på många år. Ja, det var ju en bibel.
Ja, absolut.
Va? Kommer du ihåg gröngöringsboken? Det var ju tips och tricks om hur man skulle klara sig i vildmarken och allt möjligt.
Den satt ju Clark Olofsson och Grodmanskäll och läste. De satt på...
På Saltvik.
På Saltvik, ja. Eller Saltis som vi gamla kåkisar säger. Ja. Det roliga är att nu har ju Robban Aschberg klivit upp nu, därför att den här Daniel Nylén och hans stoppa pressarna, han har ju gått precis över alla gränser när det gäller att hänga ut folk. Patrik Ekwall är ju skitförbannad och han känner sig kränkt för att han har invaderat hans Instagram-story eller vad det är. Och Jenny Strömstedt, hon har ju fått för sig att Daniel Nylén har en personlig vendetta mot henne. Och hennes äldre farbror var Niklas Strömstedt. Eller något. Nej, men
han förföljer ju regelmässigt vissa kändisar.
Ja,
och det är ju väldigt läsvärt för de som inte är just de utsatta kändisarna.
Och det roliga är att när liksom aggressionerna och det här med att Daniel Nylén ägnar sig inte åt journalistik längre, han har aldrig gjort. Han är ju en skvalljournalist från Aftonbladet från början. Han är född
av kvällstidningarna. Varsågoda.
Han är född och gödd av Schibsted-koncernen, men nu kommer en backlash liksom. Han är ju numera riktigt illa ute, för nu säger man att det här är inte journalistik, och det är inte ens skvallerjournalistik, och det är inte ens boulevardjournalistik du håller på med. Det är liksom...
Bara förtal.
Det är rena trakasserier mot kändisar.
Ja.
Och jag vet inte hur exakt det börjar med honom, men det finns ett gammalt underbart klipp när Robban Aschberg, som då här spelar en seriös journalist, det är alltså långt ifrån Aschberg direkt, när metanmannen pruttar vetemjöl på en svensk
justitieminister.
Det var enormt roligt, jag säger ingenting om det. Men nu är han ju då, har han iklätt sig rollen som seriös journalist, och han bjöd in Daniel Nylén då från Stoppa pressarna till Publicistklubben, och sen hade de en hearing inför publik då.
Shit.
Fick de sitta där.
Men dök han upp, den här lilla giftblåsen?
Han dök upp, och jag har hur det lät när då Robert Aschberg har hämtat ett av de saftigaste skvallerinslagen som någonsin har publicerats i Stoppa pressarna. Det inslaget som handlade om de svenska manliga kändisar som hade mest väl tilltagna könsorgan.
Mm.
När Daniel Nylén i journalistisk form liksom ska ranka de kändisar i Sverige som har störst ballar på den svenska. Så här lät en Aschberg, gick till frontalangrepp mot en inbjuden Daniel Nylén på Publicistklubben.
Ja.
Och Aschberg tycker ju själv att det här är roligt.
Ja, men får vi lyssna nu?
Över till Publicistklubben live. Aschberg mot Daniel Nylén från Stoppa pressarna.
Lyssna på vad jag säger.
Inte patroniserande. Det var inte det nu här.
Patroniserande. Jag ber dig kommentera en artikel. Jag vill veta vad det är för publicistiska överväganden du har tagit.
Ja. Bra.
Jag läser ur den här nu. De 15 mest välutrustade kändismännen i landet. Stoppa pressarna har forskat, vallraffat och intervjuat vittnen. Nu kan vi äntligen presentera en efterlängtad lista. Det snackas på stan och skickas dickpics kors och tvärs. Intresset för manliga kändislämmar har aldrig varit så högt som nu. Därför gör vi allmänheten en stor tjänst och lägger korten på bordet. Välkommen på korvfest. En tidigare statsminister beskrivs ha genitalier som ett avgasrör på en traktor. En medlem av den kungliga familjen kan knappt ha på sig jeans. En känd artist sägs ha ett tredje ben. Och en annan artist påstås ha kapacitet att tillfredsställa en blåval. Där får jag säga att i det sammanhanget så ger Stoppa pressan lite bonusinformation att blåvalar är ett av våra äldsta vattendjur med citat sisådär 40 miljoner år på nacken. Det här är ju i absolut allra bästa fall baserat på löst skvaller.
Ja.
Hur tycker du att det har ett då, alltså det är ju rena påhitt. Har det ett oavvisligt allmänintresse?
Det är så kul, här sitter liksom Aschberg och ska ha någon slags journalistisk konfrontation. Aschberg tycker bara det är kul att läsa upp de här fantastiska beskrivningarna över manslemmar som såklart inte finns. Här är det kungahuset och det är näringslivstoppar och det är kändisjournalister.
Ja, det är lite småkuksbeteende.
Ja, verkligen, verkligen. Podden börjar närma sig sitt slut. Ingmar Bergmans släkting på Ingmars mors sida. Nej, på din egen sida är det, va?
Mm. Ja, på mammas sida.
Exakt. Vi ska också berätta och informera om att Postnord nu ska börja kräva att brevlådan är 200 meter från huset.
Ja, bra.
Vilken grej, va?
Ja.
Brevbäraren slipper åka fram och titta på folket.
Eller blir biten av hunden och sånt där som de alltid blir.
Exakt. Och det här sker i samband med att Postnord höjer portot till 12 kronor för ett 20 grams brev. Mm. Nu får alltså gå som gammal krymplig i folkhemmet och har slitit och släpat med skurgumsknän. Nu får du gå 200 meter till en stor postboxsamlingslåda eller sånt
ja,
där.
Ja, men jag hörde att det var någon som sa att de står ungefär där soptunnorna står. Man skulle kunna samköra där eftersom det är mest en massa jävla reklam och skit som kommer. Kan man slänga det direkt i soptunnan utan att passera brevlådan?
Underbart. Ja, vi säger ja till den i sådana fall.
Ja.
Det här är rockklassiker. Nej, det är det ju inte. Det är off limits.
Det är radioprogrammet som vi medverkar.
Hör oss till vardags i Rockklassikers morgonshow från klockan 5.30 till 9. Det här är podden Off Limits med Hans Wiklund, känd från TV och radio.
Nej.
Jo, det är du.
Ja.
Och Oliver Bergman, känd från...
Ja, Fanny Alexander, det var han som spelade den där bebisen när Joel Kulle sprang runt. Joel Kulle var med? Ja, det var Joel Kulle.
Joel Kulle som döptes om till Grav Kulle efter dödsfallet.
Ja.
Hörru du, Oliver Bergman, också känd som han som fixar käket på C-flygen på Saltvik back in the days.
Mm.
Vi har gått igenom Grodman, Kjell, Clark Olofsson, Postnord, Robban Aschberg och Daniel Nylén i Stoppa pressarna. Nu stoppar vi pressarna och säger att vi har early access. Berätta Hans, därför att våra tröga lyssnare har inte fattat det här. Jag fick ett mejl från Svanberg, en gammal polare. Mm. Och jag lyssnar ju på podcast, du
fan. Men det handlar om att
har de stängt av där nu väl?
Det handlar om att podden är tillgänglig tidigare om ni går in på podplay.se alternativt ladda ner appen.
Ja.
Podplay, så finns vi ju där. Vi heter fortfarande Off Limits med Jonas och Hans. Så att jättesmidigt, gå in där så får ni höra den före alla andra, så kan ni briljera med era nyvunna kunskaper.
Exakt.
Och fördomar och irriterande tillmälen och skit som vi
baserar. Som ute. Josef Goebbels, det är inte intressanta med fördomar att de stämmer ju 9 fall av 10.
Såklart, annars vore det ju...
Ladda ner appen, och appen är alltså samma ord som i appropriering, kulturell appropriering. Den här podden har jag alltså hämtat mycket av det stoffet ifrån...
andra kulturer.
Ja, Heinrich Bölls samlade verk. Fiknet litteratur.
Vi har vallraffat.
Vi har vallraffat. Podden är slut. Tack för att stöttar oss. Lycka till partyen med dina tafatta 0-0 försök nere i var spelar någonstans.
Ryssland blir det här
näst, va? Alltså, man är ju som en afghansk flykting som åker runt i allmän ordning runt om i Europa. Var ska vi vara här näst? Var bankar vi på dörren nästa gång?
Är det Sankt Petersburg?
Sankt Petersburg, det är som jag säger och mina gamla trosfränder. Petrograd!
Ja.
Va? Där februarirevolutionen börjar, som var en demokratisk revolution.
Ska vi nu dags att lägga ut stänga ner det här?
Det här ska förbanna mig ut!
Är det något som mörkas det här?
Ja. Sen stals ju förbanne med den ryska revolutionen i oktober av...
Oktoberrevolutionen?
Ja, av massmördaren Lenin och hans... Vad heter hans tjoka?
Bolshevik.
Kärring heter det. Tjoka. Babushka.
Babushka.
Ja, handhjärta styrka.
Bolshevik, Bergman, var det du hade att bidra med till den här podden? Herregud, vilka historielösa människor, va?
Vi är som en friteater på landet där fri står för fria från talang men fullproppade med bidrag. Tack för att du stöttar oss. Det här är podden Off Limits. Sprid ordet. Vi rusar som en raket upp på himlen. Tack för ordet. Vi hörs om en vecka.